Presidentens heder av Robert Dugourney, inläst av Gert Lundstedt. Boken inleds med en dedikation. Till min pappa, den bästa man jag vet. Min mamma Patty som inspirerade mig. Och min kära vän Ed Vendetti. Gud kallade hem en god man alldeles för tidigt. Motto. Jag kommit hem. Jag vilsen var. Var blind. Men nu jag ser. Oändlig nåd mig Herren gav, Amazing Grace, John Newton, 1779. 1. San Francisco. Det drog benen efter sig in i rättssalen med hängande huvuden, som om det var 12 av San Franciscos hemlösa existenser som letade växelpengar på trottoaren. David Sloan satt med armbågarna stödda mot det bastanta bordet och hans händer formade en liten pyramid med spetsen mot hans läppar. Det gav intryck av en man i djup meditation, men Sloan var väl medveten om varje rörelse hos varje jurymedlem. De 7 männen och 5 kvinnorna återvände till sina bestämda platser i det upphöjda jurybåset, böjde sig ner för att ta upp sina anteckningsblock från de stoppade stolarna och satte sig ner med hakorna pressade mot bröstet. När de lyfte huvudena svepte deras blickar förbi Sloan till den distingerade gentlemannen vid kärandesidans bord, Kevin Steiner. Bristen på ögonkontakt med jurymedlemmarna kunde vara ett illavarslande tecken för försvararen och hans klient. När de tittade direkt på åklagaren gav det utan tvivel dödsstöten. Till var och en av Sloans 14 segrar i rad och hans växande ryktbarhet hade målsägarnas byråer tagit fram allt bättre advokater som hans motpart. Ingen hade varit bättre än Kevin Steiner. Han var en av de finaste advokater som någonsin hedrat en rättssal i San Francisco. Hans hår var tunt och silverfärgat, hans leende kunde smälta is och hans talekonst hade finslipats när han läste Shakespeare på college. Kevin Steiners slutplädering hade varit storartad. Trots Sloans föregående uppmaning till sin klient att inte reagera när jurymedlemmarna kom tillbaka in i rättssalen kände han att Paul Abbott lutade sig mot honom. Abbotts Hickey Freeman-kostym snuddade vid Sloans blå konfektionsbläser. Hans klient ökade på sitt misstag genom att försöka dölja munnen med en frigolitmugg med vatten. Vi är döda, viskade Abbott, som om han kunde läsa Sloans tankar. De tittar inte på oss, inte en enda av dem. Sloan förblev orörlig. En man i samklang med det som pågick runt omkring honom och verkade inte det minsta bekymrad. Men Abbott tänkte inte låta sig ignoreras. Han sänkte muggen och lät masken falla. Jag betalar inte er eller er byrå $400 i timmen för att förlora, Mr. Sloan. Abbotts andedräkt luktade fortfarande av det billiga rödvinet han druckit till lunch. Ådran i hans nacke, den som svällde när han blev arg, sköt ut ovanför hans vita stärkta skjortkrage som en mätt boaorm. Den enda anledningen till att jag anlitat er är att Bob Foster berättat för min farfar att ni aldrig förlorar. Se till att ni hittar på något som gör slut på den jäveln, hot framfört. Abbott drack upp resten av vattnet i muggen, lutade sig tillbaka och rättade till sidenslipsen. Inte heller den här gången reagerade Sloan. I fantasin såg han sig placera en välriktad armbåge mot Abbott så att stolen tippade baklänges och därefter promenera ut.